Spännande, spännande. Bön för mig, det är ju verkligen koppla upp med himlen och bara plugga in med Gud och få prata med honom och låta han prata med mig också. Och det är helt underbart när man får göra det då. Och ibland vet jag själv att ibland vet inte jag hur jag ska be eller vad jag ska be. Har ni känt så ibland? Jag tror ni gör det, nicka med mig. Visst är det så, man får inte alltid orden fram, eller hur? Och det kan vara av olika anledningar. Och det kan vara att man har bett ett tag och bara vill vara i hans närhet. Eller att man går igenom någonting tufft i livet och man får inte fram orden riktigt. Då är faktiskt lovsång en jättebra form av bön, kan man säga. Bön och lovsång går ju hand i hand, det kan man läsa genom hela Bibeln. Och tänk bara för att komma inför Gud en stund och bara lovsjunga och be inför honom. Vilken förmån det är att få komma inför den allra högste, vår Gud. Jag tror att han är högst intresserad av dig och dina problem när du kommer till honom. Det finns många miljoner, miljarder människor på denna jord. Men när du kommer inför honom så är han högst intresserad av dig. Då vänder han alla öron. Han har, jag vet inte, han har, nej, vi har två. Han har två, vi är skapade i hans avbild. Han har två öron. Han vänder dem till dig och lyssnar på dig just där och då. För han är helt intresserad av vad du har. Och tänk vilken förmån du får komma inför honom som älskar oss så, så mycket. Och det är helt fantastiskt. Men som jag sa, livet är inte alltid lätt om man kommer ibland inför honom. Om man bara vet att han längtar efter att jag ska uttrycka mig för honom, så vet man inte vad man ska säga. Och jag gick verkligen igenom en sån period för 4 år sedan. Många av er vet att sommaren 2011 så förlorade jag både min bror och min far på 6 veckor. Och då kan jag ärligt talat säga för dig att be var inte det roligaste jag visste. Jag kan ärligt talat säga att jag var både, inte bara ledsen utan arg. Och som många andra, vem vänder man det till? Jo, men det vänder man ju mot Gud. För även om man själv inte har gett han all makt i sitt liv innan, så ger man verkligen honom all skuld nu. Så är det ju, så fungerar vi människor. Och jag tyckte det var jättejobbigt. Men då upptäckte jag verkligen att lovsången var en underbar port in till hans tron. Och det är inte alltid så att jag själv kunde sjunga, men att sätta på en lovsångsskiva eller något sånt där, det verkligen kan mjukna upp ditt hjärta till att öppna upp dig inför den helige ande. Och när du gör det så kommer de där orden som du inte hade, som du inte trodde att du hade, då kommer de att finnas där. Som du inte visste att du hade. Och på så vis är lovsången helt fantastiskt. Så jag vill bara uppmuntra dig att spela ingen roll var du är i livet. Du kan vara på topp eller du kan vara i botten. Så om när du inte hittar dina ord och när du vill komma närmare, så är lovsången ett fantastiskt sätt. Sjung med oss varje söndag. Kom hit varje söndag och sjung tillsammans med oss. Även om lovsångsledaren tappar rösten mitt i en låt, strunta i det. För det handlar inte om mig. Eller hur? Det handlar om att du sätter ditt hjärta upp till Jesus och kopplar med honom. Så kom hit på söndagarna. Sätt på en lovsångsskiva i bilen eller när du är hemma. Lyssna på Spotify. Gör vad du vill. För när du öppnar upp det och lovsången får komma fram i ditt liv, så kommer den helige ande att lägga de orden i ditt liv också. Och ur dig finns en källa du inte visste fanns. Men den heter Jesus och den kommer strömma ut. Så ja. Har du svårt att be, sätt på en lovsångsskiva och lyssna och sjung med. Tack. Skynda.
Tack så då, Hanna. Fantastiskt, va? Underbart. Jag talade otroligt i mitt hjärta. Tack, Hanna. Jag ska dela lite grann om att be med vänner, be med familj, helt enkelt be med andra. Till att börja med, när man läser i Bibeln, då ser man att till och med Jesus, han behövde ha regelbunden bön. Om man tänker på det, om Jesus behövde be regelbundet, hur mycket mer behöver jag och du be regelbundet? Det är ju så. Och just det här med regelbundenhet, att bygga in en rutin i mitt liv där jag hittar stunder, hittar tillfällen där jag kan ha en regelbunden tid med Gud, med Fadern. Genom Jesus. Det är fantastiskt och vi ska bygga det, tror jag. Som exempel hemma försöker vi be som familj varje kväll innan vi går och lägger oss. Isa kan gå och lägga sig lite innan Josiah. Så vi samlas och vi läser någon bibel, någon bibelhistoria. Och sen så ber vi tillsammans. Och vi försöker uppmuntra Isak och be det. Det är klart att det är segt ibland. Det är inte alltid det känns så här, woho! Men det är en rutin och det är någonting som man kan bygga på. Det är någonting man kan ha. Och ha den här kraftfulla bönen tillsammans. Och jag skulle vilja läsa ett citat av en man som hette Smith Wigglesworth. Jag översatte till svenska. Han säger, det är inte ofta jag spenderar mer än en halvtimme i bön åt gången. Men det går aldrig mer än en halvtimme innan jag ber. Och det här talar ju om att ja, vi kanske inte behöver be 24 timmar som vi hade missuppfattat där kanske. Men, utan vi kan be ofta istället. Vi kan hitta de här rutinerna. Vi kan hitta den här regelbundenheten och den styrka i den bönen. Men utöver det här med den regelbundna bönen så tycker jag också att vi ska ta vara på tillfället. Att be med vänner, att be med familjen. Ett färskt exempel nu när vi var i England och hälsade på familj. Då var vi hälsade på bland annat Vanessas, en av hennes bröder. Och vi satt en kväll tillsammans, det var kvällen innan vi skulle åka vidare till nästa familjemedlem. Och han satt där och han och hans fru, de såg ju trötta ut. Vi hade haft en härlig dag tillsammans och de ville säkert gå och lägga sig. Men han tog vara på tillfället och sa, ska vi be tillsammans? Och vi sa, okej, vi ber tillsammans. Så under den här resan, det hade varit kämpigt, Isa kanske sitter och lyssnar. Men som pappa, ibland kämpar man med sin relation till barnen. Och vi hade haft det ganska tufft den dagen. Och det kändes som en börda för mig då. Och jag kände att det här går ju inte, vilken dålig pappa jag är. Men då när de bad, så bad de in i den här situationen utan att veta detaljerna. Och det var något fantastiskt, det var att den här bördan den bara trillade av. Det innebär ju inte att hela resten av mitt liv nu kommer vara på rosa mål med Isak. Utan det är ju att just där och då, det tillfället som togs är jag så tacksam för. Bön hjälper. Och ett annat citat som en annan bönhjälte som heter Oswald Chambers sa. Först på engelska. Never say you will pray about a thing, pray about it. Så säg aldrig, jag ska be för det här, utan be för det. Vi tar vara på tillfället, vi ber här och nu när vi träffar familj, när vi träffar vänner. Det kan ju kännas lite konstigt kanske, men man kan göra det naturligt. Det behöver inte vara en jätte weird grej. Weird är bra, men det behöver inte vara konstigt på ett lustigt sätt, utan det kan vara helt naturligt att be tillsammans med familj och vänner. Så det uppmuntrar vi varandra att göra. Men varför är det så viktigt, sista punkt, varför är det så viktigt att be tillsammans då? Vi vet ju alla att vi ska ju ha den här intima bönen med fadern in i kammaren, one to one. Det måste vi ha, det kan vi aldrig släppa. Men jag tror också att den här gemensamma bönen, den är jätteviktig. Vi har många bibelverser på det, jag ska bara läsa en. I Matteus kapitel 18, vers 19. Och det här bygger ju på förra söndagen när Micke Nimmersjö, han predikade ju fantastiskt om löftena som kommer med bön. Men också om villkoren. Så det måste vi komma ihåg, de här villkoren, när vi läser detta. Men det här är ju ett sånt här fantastiskt löfte. Där står det, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himmelen. Det är fantastiskt. Som vi gemensamt kommer överens om att be om något, så ska vi få det. Det är ett löfte från fadern. Och då tror jag så här att när vi ber tillsammans med familj, med vänner i hemgruppen, då kör vi inte bara vårt eget race, utan då lyssnar vi på varandra. Det är någonting jag lärde mig, att det är för att kunna komma överens med varandra. Så lyssna på varandra, kom överens och be tillsammans. Då kan vi stå på det här ordet för att få bönesvar. Och innan jag hoppar ner från den här scenen nu, så ska jag säga ett sista citat. Det är Corrie ten Boom, en fantastisk kvinna som har sagt det här. Hon har sagt många fantastiska saker, men det här är just om bön. Is prayer your steering wheel or your spare tire? Är bön din ratt eller ditt reservdäck? Använder jag bön bara, slänger upp reservdäcket när jag behöver det, när jag har lite panik, när jag behöver hjälp? Eller bygger jag in de här rutinerna i mitt liv med gemensam bön? Gör jag så att jag inser att det finns fantastisk kraft i den här gemensamma bönen? Är det så att jag tar vara på tillfället att be med mina vänner och med min familj? Då vet jag att jag kan använda den här ratten som vi kallar bön, och det finns kraft i den bönen. Tack så mycket.
suveränt. Det står så här i psalm 53:3 att Gud blickar ner från himlen på människors barn för att han ska se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Och det är ju det bön handlar om, att söka Gud. Och så i andra krönikeboken 16:9 står det så här, och den tror jag kommer här. Herrens ögon överblickar hela jorden för att han ska kunna stärka dem som ber minst en timme om dagen. Eller nej. För att han ska kunna stärka dem som ber minst en halvtimme om dagen. Nej. Eller stärka dem som ber extra heliga böner. Nej, det står att stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Det finns en annan översättning. Där står det så här. Att Herrens ögon överfar hela jorden. För att han med sin kraft. Hur många gånger behöver vi inte kraften? Det är ju det vi behöver i våra liv. Kraft ska bistå dem. Hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Och det här är en nyckel. För att när vi i vår vardag, när vi träffar vänner, när vi är ensamma, du kanske är i skolan, du står inför, du kanske haft en tuff diskussion med en klasskompis. Där och då kan du med ditt hjärta bara ge dig hän åt Gud. Och han kommer med sin kraft och bistår dig. Det är så här, Gud han står där. Har ni sett såna här sprinterslopp? När de står, alltså då står de, jag går inte ner så långt nu för då ser ju inte ni mig. Men de står redo för att springa där. Så står Gud. Han tittar där. Vem är det där? Och be nu häng av hon sig. Är han där med sin kraft. Det är så han gör. Han tittar inte på att vi liksom har gjort alla reningsritualer och vi har bekänt och vi har läst och vi har... Nej, det handlar om hjärtat. Och det är i din vardag. När du är där på din arbetsplats och kanske har haft det lite tufft och du står där och så bara liksom, nej det är jobbigt. Och du bara liksom, Gud, jag behöver din hjälp nu. Jag behöver dig här nu när jag går in på det här mötet. Jag gör det här jätteofta i vardagen för att jag har ett sånt jobb där jag går från ett möte till ett annat. Och ibland blir man lite förvirrad. För att liksom, då är man så, och så ska man in i det här. Alltså jag skulle inte klara mig utan de här bönerna. Och ibland hinner man gå på toa. Och vet ni vad jag gör där? Gud. Jag behöver dig nu. Nu lämnar jag det som var där. Och jag bara fokuserar på dig. Och nu går jag in. Alltså hur många sekunder tog det? 10. Det handlar om att med sitt hjärta ge sig hän åt honom. Och det står så här i The Message. Då står det så här att men du har bett till Gud om hjälp och han gav dig segern. Gud är alltid på alerten. Ständigt så är han på språng och spejar efter människor som är totalt överlåtna till honom. Det är det handlar om. I vår vardag. I de situationer. Så är det här en nyckel. Och ibland så har vi någon som säger i vårt sinne att nej men det är för enkelt. Det är för kort. Det är för lätt. Men Gud han säger så här. Att jag söker efter dig som hänger mig dig. Med ditt hjärta. Och då ska jag bistå dig med min kraft. Det räcker. Vi kan stå på det ordet. Let's do it.
Hallå, hallå. ja, jag ska då snacka om be för andra. Och Ja, det är typ lika enkelt som det låter. Om bön är en stor del av ditt liv så är det extremt viktigt att också be för andra. Och det är ju, alltså framförallt om du bryr dig om någon, om du har en nära vän eller liksom din familj eller överhuvudtaget folk du tycker om, så alltså är det ju, om du älskar någon och vill att de ska må bra, så borde det vara en självklarhet att också vilja be för dem, att liksom be för deras välmående och be för att de ska ha det bra helt enkelt. Sen kan man ju komma till den andra delen, att man ska börja be för folk som man kanske tycker lite mindre om. Jag har bott i Amerika de senaste månaderna, som de flesta vi vet. Och när jag först kom dit så ja, det är väldigt många så här, små, eller också stora, men väldigt många kulturella skillnader och grejer. Och, ja, men folk kunde vara väldigt dramatiska och väldigt så här, ja, men det var väldigt annorlunda. Och ibland kan jag tycka liksom, bara, men kom igen, alltså de här människorna ibland. Nej, men jag tycker om dem jättemycket, men ibland kan man så här störa sig på väldigt mycket grejer. Men sen kommer jag på mig själv, bara, nej, men jag måste sluta klaga eller sluta liksom tänka illa om någon på grund av att de, ja, jag menar vad. Så jag istället börjar liksom, nej, men så fort jag stör mig på någon så ska jag börja be för dem istället. Och ibland kan det nästan bli så här sarkastiskt. Man bara, ja, ah, men alltså jag ber verkligen för den här personen. Alltså typ så. Men sakta men säkert så börjar jag ändå känna att liksom allting jag kände som var jobbigt med den personen, helt plötsligt bara, kände jag ingenting sånt. Och det blev liksom som en frid i mig. Och nu, har jag liksom, nu är jag liksom vän med de personerna. Och jag tänker liksom, jag tycker inte de är jobbiga alls. Så när man börjar göra verkligen skillnad, även i sådana så här små grejer, så kan det verkligen göra det om man verkligen bara sätter allting till Gud. Och jag tror verkligen att Gud kan belöna en om man ber från ett rent hjärta och att man liksom framförallt tror på att han kan göra skillnad. Och han kan liksom, om man bara ber från ett rent hjärta kan han verkligen bara belöna en med frid och glädje, energi, styrka till förlåta, vad man än nu behöver. Så tror jag verkligen att men osjälvisk bön kan verkligen hjälpa till att förändra det. Så istället för att liksom gå till din bästa vän och snacka bakom ryggen på någon eller gå till någon och skvallra, så tror jag det är så viktigt att man istället bara, nej, men lägger det till Gud och bara ber för personen istället. För jag tror verkligen att det kan ändra en själv i ens hjärta. Så. Och det påminner mig om en av mina favoritverser som står i andra Korinthierbrevet 10:5. Varje tanke tar jag till fånga och tvingar dem till att lyda Kristus. Och det är en fruktansvärt irriterande vers ibland, men den är så, om man är ärlig, men den är så viktig, tror jag verkligen, att man måste tvinga sig själv att tänka positivt och tvinga sig själv och ja, nej men, var snäll. Och jag tror verkligen att det kan vara så viktigt. Och sen en tredje grej som jag tänkte säga var att jag tror att det är väldigt viktigt att be för andra, alltså fysiskt, att man säger. Jag tror att det finns kraft i att be tillsammans med folk. Alltså be för andra också tillsammans. Jag tror också, som till exempel jag var, min rumskompis sitter där, som jag var, nej, inte Austin. Weird. Nej, men han, jag och Cecil var roommates i 7 månader. Och vi började be tillsammans efter typ hälften av tiden började vi be tillsammans varje kväll. Och jag tror verkligen det kan, dels så stärker relationen tillsammans för oss att vi verkligen kan vara öppna för varandra och sårbara och berätta om våra problem. Och samtidigt så stärker det relationen med Gud. Jag tror verkligen att alltså sånt kan göra så stor skillnad. Och sen är det också så här, om man, det är skönt, för man är ju bara människor, det är skönt att veta liksom, ah, men syssla precis om mig, så här, eller liksom, ja, men överhuvudtaget, att när man ber för någon, det behöver inte vara ens rumskompis, det kan vara vem som helst, att liksom, det är så skönt att bara veta, ah, någon bryr sig om mig, och så samtidigt så lägger man Gud i det, det kan ju inte bli bättre. Så även om man inte känner för det mesta gången, så tror jag verkligen det kan vara så otroligt kraftfullt och viktigt. För ja, jag skrev också lite om så här, ensam tid med Gud, att be för andra. Det behöver inte alltid vara att man sitter med knäppta händer och liksom, ja, jag vet inte, be på det sättet. Även om inte det är något fel med det, men alltså, man kan ju hitta sitt eget sätt. För det handlar ju om att ha en relation med honom och att kunna berätta allt för honom. Som jag gillar att skriva ner mycket, så här, tankar, saker jag är tacksam för, böner jag har och så vidare. Och det är väldigt hjälpsamt för mig, men det kan ju vara, ja, men som att lyssna på lovsång och ta en promenad som Hanna sa innan. Alltså det gäller att hitta sitt eget sätt och inte göra det för komplicerat. För man vill ju gärna, eller jag vet, jag hörde en på bibelskolan säga någon gång att man vill att ens relation med Gud ska vara så pass bekväm att liksom, ni vet de här tajta relationerna man har med någon, då det inte är awkward när det är tyst, utan man kan bara sitta och vara tysta och det gör ingenting för att man är så bekväm med varandra. Och en sån relation ska man ju kunna ha med Gud, att man bara 100% bekväm med honom, man kan bara umgås i hans närhet. Jag tror verkligen det är så viktigt. Och jag ska avsluta med Filipperbrevet 4, 67, där det står 67. Oroa er inte för någonting, utan be till Gud om allt. Tala om för honom vad ni behöver och glöm inte att tacka honom. Då kommer Guds frid, som är långt underbarare än vad ni kan förstå, att ge era tankar och ert sinne ro och skydd genom tron på Jesus Kristus. Ja, det var till mig. Nu välkomnar vi fram pastor Patrik.
Hon kallar mig pastor Patrik och inte fastan. Det är jobbigt. Bara lägga om med det. Underbart. Visst var det bra? Alla var superbra. Och underbart, eller hur? Det jag säger, vilka resurser vi har i vår gemenskap och få lyssna på varandra. Det är fantastiskt. Fantastiskt. Jag tänkte faktiskt bara nämna två punkter. Sen ska vi be en bön faktiskt tillsammans också. Jag tänkte faktiskt bara nämna två böner som inte behagar Gud. Lite, bara vänder på det lite. Får då tänka till lite. Bara för att på något sätt visa att du kan vara dig själv. Precis som alla här faktiskt har varit inne på. Att du kan hitta ditt sätt och du kan vara dig själv. För det är väldigt svårt och det är väldigt jobbigt att vara någon annan. Har någon märkt det? Utan du kan vara dig själv. Två böner som inte behagar Gud. En bön är att man ber för att slippa göra något. Ibland så är Gud sån att han, när du ber, när du umgås med honom, så kan det komma tankar att du ska faktiskt ringa den där personen. Du ska ta tag i det där. Och jag vet att det här är ju liksom inte happy clappy då. Men någonstans så kan man då be. Man kan använda det som en ursäkt då. Att man ber för att slippa göra. Det är ingen bön som behagar Gud. Utan när Gud pockar på dig, så följ ditt hjärta och gör det där samtalet. Det kan göra dig helt fri. Är du med? Ni är med vad jag menar, va? Och sen den andra bönen är, och det är Jesus som talar om det i Matteus 6. Och det är bön för att visa upp sig. Han pratar ju om det, att det finns en del som ber för att visa upp sig. De ber fina böner för att imponera på andra. Jag vet inte om du varit med om det. Men när man har varit tillsammans och någon ber en sån otrolig bön. Alltså det är så vältaligt, det är sånt flyt på det som man känner. Och sen så ligger det i luften att man själv också ska be en bön. Man bara känner, jag matchar ju inte det där. Det finns inte en möjlighet. Då är jag här för att säga något bra till dig. Och det är det att det finns ingenting som handlar om att du ska be för att visa upp det. Du måste be jättefina böner. Du får be jättefina böner. Du får ha flyt i din bön och det är uppstaplat, det är snyggt och så. Men kom ihåg en sak, det är inte det handlar om. Det handlar om ett hjärtas kommunikation med Gud. Jag hörde någon säga så här för jättemånga år sedan. Som sa, jag hade så svårt att be, så jag visste inte vad jag skulle säga till Gud, men mitt hjärta bara var fullt och jag kände jag vill be, men jag visste inte, så jag tog hela alfabetet, så bara kastade upp alfabetet till Gud, så får han sätta ihop orden. Jag tyckte det var rätt skönt sagt. Och någonstans så, om inte du kan uttrycka dig, så kan du bara på något sätt sucka till Gud. Du kan vara precis som jag säger, man kan vara tyst en stund, sätta på en lås och bara vara tyst en stund. Bön är inte alltid ord. Bön kan vara faktiskt att bara vara tyst. Är du med mig? Så bön är inte alltid byggt på ett bönemöte. Utan någonstans så är bön, har med en relation att göra. Precis som Mattias citerade. Att jag ber aldrig längre än en kvart. Men det tar aldrig en kvart innan jag ber igen. Det handlar om en livsstil. Det handlar om på något sätt bara en hjärtats inställning. En hjärtats tillstånd. Eller hur? Mina bästa bönestunder är i bilen mellan Sävsjö och Vetlanda, eller mellan Vetlanda och Sävsjö. För det händer några gånger på året jag åker där mellan. Och det här är min bästa stund. Ibland är det jättebra. Det känns som att på något sätt om man har haft en tuff dag så kan jag ta det med Gud på vägen till Sävsjö, på väg hem. Så kan jag på något sätt bara prata med Gud. Säga till Gud, sucka till Gud. Gråta en skvätt eller skratta en skvätt, whatever. Någonstans när jag kommer hem så behöver jag inte ta med mig precis allt under den dagen in i mitt hus, utan jag kan ta en stund på vägen. Är du med? Det står ju gå in i din bönekammare, säger Jesus. Matteus 6 också. Gå in i din bönekammare och be. Vad är bönekammare för något? Är det att man måste ha ett visst ställe, en kammare hemma? Är det ett rum med många kammar? Fy vad dålig. Men hur som helst, en kammare. Jag vill säga så här, att din bönekammare, Sisla gillar mina skämt. Men hur som helst, så tror jag att bönekammare, om man ska göra en definition i symbolikform, så handlar det om att hitta din plats. Där du faktiskt varje dag tar en stund med Gud. Eller hur? Där du varje dag talar med honom. Det måste inte vara hemma, det måste inte vara på knä, det måste inte vara i en kyrka framför ett kors. Det får gärna vara det, ibland kan det vara skönt. Vet ni det? Jag som ibland folk säger, men du är verkligen inte kyrklig och du är verkligen inte och så vidare. Och så vidare. Jag får höra en del saker så. Nästan alltid när jag är ensam i Stockholm och jag har tid över så går jag till Klara kyrka. Så går jag in där och sätter mig och säger med Gud 5 minuter, 10 minuter. En gång var jag där med Austin när vi var i Stockholm. Han hittade en gitarr och började spela tills någon körde ut oss. Fick vi inte vara där. Jag tycker om det också. Är ni med? Det finns så många olika. Ibland är tystnaden jätteviktig. Ibland är det där Gud talar. Amen. Fantastiskt. Vi ska avsluta nu. Kan vi stå upp?